Ja, det är Hans.
Hej, Katarina Tittén. Jag fick ett samtal eller meddelande om.
Ja, men vad bra. Tack för att du ringer. Jag fick utav advokat Thomas Magnusson en handling som jag tror du hade skrivit till min bror Kjell Lindström.
Ja.
Ett beslut. Ett överprövningsbeslut, ja. Och då jag finns omnämnd i det, tänkte jag slår dig en signal för att kolla om du känner till bakgrunder och sådär. För jag förstår att du har gått igenom det här noggrant.
Ja, vi har ju tillgång till den elektroniska akten. Ja. Det är ju framförallt kansliåklagaren som tittar.
Och då nämner du...
materialet.
Ja, du nämner att konkursförvaltaren... att det har kommit att jag har gjort en motanmälan mot konkursförvaltaren. Jag blev faktiskt uppmanad av en åklagare, Bengt Kulin i Umeå, och anmäla honom. Och när jag tittar på anmälan nu, så det står att jag har anmält honom med påstående om att han är skyldig till falsk tillvitelse. Jag tror inte jag tog upp någon brottsrubricering i anmälan, gjorde jag det?
Okej. Ja, nu har inte jag den framför mig, så det vet inte jag. Men jag antar att det är väl det som åklagaren har fattat beslut på.
Jo, men alltså de har väl satt det. De tyckte det var lämpligt. Alltså jag skulle nog, om jag hade satt en brottsrubricering, så hade jag nog kallat det grovt bedrägeri eller något liknande. För när jag tittar på hans kostnadsräkning, jag ringde honom och plockade ut dem där för länge sedan. Då ser jag att han har varit i kontakt bland annat med en organisation som heter Sami. Jag vet inte, det är ingenting som du känner igen i anmälan och som du har läst.
Nej, så långt i underhandlingarna har jag inte tittat. Utan
nej.
Det är kansliåklagaren som har gjort.
Nej, för det där är ju ett gammalt ärende. Och Sami, där hade vi lite intressanta resonemang. Men det kanske jag får återkomma till, för att i den andra anmälan som jag gjorde mot Peter Broman, där tog jag specificerade faktiskt vad jag ansåg var brottsrubriceringar. Och det var grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri. Och i samtal med åklagare Louise Helledej, som startade utredningen som sedan lades ner, så var det just grovt bokföringsbrott hon ville driva. Nu, om jag förstår rätt, så blev hon sjuk och inte kunde fortsätta med ärendet. Men när jag nu ser åtalet och att jag begärde ut förundersökningsprotokollet från Mora tingsrätt, så ser jag ju att min anmälan är med i förundersökningsprotokollet, plus alla handlingar som jag har, alltså de handlingar som jag som målsägare har lämnat in till er, ligger till grund för åtalet. Och då funderar jag lite på, är det så att man som part bara kan plockas bort från en förundersökning, eller som i det här fallet, jag anmäler ett brott men plötsligt
det blir åtal för ett annat.
Ja, sen plötsligt så driver åklagaren detta själv. Är det brukligt att det fungerar så? Alltså det är ju jag som är drabbad av Bromans...
Ja, alltså grovt bokföringsbrott är ju inte ett sånt målsägande brott, utan det är ju närmast kretsen av borgenärer, lite mer ospecificerat, som är drabbad. Så det är inte ett målsägande brott på samma sätt som bedrägeri.
Men här har han ju faktiskt sålt något som han inte har ägt. Han har ju inte ens varit lagfaren ägare av det som han har sålt. Och pengarna har gått in på hans konto, fast det skulle gått in på det kontot där jag var en av ägarna till det bolaget. Så att jag är lite fundersam hur det där har hanterats egentligen. Nu vet jag att det är inte jag som har begärt överprövning i just det här ärendet. Men i och med att jag nämns här, så skulle jag ändå vilja ta upp det med dig. För mitt målsägarbiträde då, så fort det här lades ner, så försvann ju han ut. Mora tingsrätt gav ju mig ett målsägarbiträde, och jag har inte haft kontakt med den här åklagaren, utan allting har ju skötts via, som brukligt är, via mitt målsägarbiträde. Men plötsligt så plockades det ju bort från mig som målsägare, plus att min möjlighet att föra en enskild talan, den försvann ju också här. Och det är ju de facto jag som är ett brottsoffer i det här fallet. Även om nu Lars Edevall valde att anmäla mig för något helt annat. Och Edevall kände ju till att Broman uppgav att det inte var några 29 miljoner trots att som han sålde fastigheten för. Trots att han har uppgivit det till Lantmäteriet och trots att pengarna har gått in till hans konto. Så jag har lite svårt att få ihop det här. Men du kanske kan vägleda mig igenom hur jag ska tänka för att få det här till att hamna rätt.
Inte helt lätt. Det som jag har fattat beslut om, det gäller ju åklagarens nedläggningsbeslut av bedrägeridelen. Och där valde vi att inte ändra den åklagarens beslut. Och det beslutet har jag fattat.
Mm.
Och det är ett fattat beslut. Och det kan, man kan ju begära överprövning även av det här beslutet om man vill.
Det kan man göra. Och vart vänder man sig då? För att jag tycker...
Då får man ju skriva en inlaga i det här.
Mm.
Och med skäl varför man anser att mitt beslut då är felaktigt. Och sen så skickar man det till huvudregistrator här på Ekobrottsmyndigheten. Ja. Och sen så skickar vi det vidare till riksåklagaren.
Och då är det riksåklagaren som kommer till att överpröva, så att säga, överprövningsbeslutet?
Ja, man pratar om tre rättsliga nivåer och jag som överklagare är på andra rättsliga nivån här på Ekobrottsmyndigheten. Och sen så finns det en riksåklagare som är tredje rättsliga nivån.
Och måste man ha någon prövningstillstånd då för att få den överprövningen prövad?
Nej, det behöver man inte, utan det är tillsynsenheten hos riksåklagare som tittar på ärendet. Det är inte så himla ofta de ändrar beslut, kan man väl säga, men...
Nej, men det förstår jag, absolut.
Alltså, men de tittar på det.
Okej, okay. Ja, men jättebra. Du, sen den andra frågan då, i och med att du tog upp det här med falsk tillvitelse, som jag inte alls tyckte att det egentligen var, utan grov bedrägeri. För det här Sami, det var ett ganska stort mål, och det var en åklagare som hette Kent Madstedt som drev det.
Han har nog gått i pension.
Jag vet detta. Och efter han gått i pension så fick han regeringens Löfvens uppdrag att förnya penningtvättlagen med mera. Men det var ett ganska stort mål, och där finns ett beslut av en kammaråklagare som heter Martin Tidén. Är det någon släkting till dig, eller?
Ja, det är det.
Det är det. För det är lite intressant, det beslutet då, för att det beslutet handlar om... Ja, jag har beslagsprotokollet framför mig. Nytt beslut på grund av teknikfel. Åklagarens exemplar. Martin Tidén, kammaråklagare. Och det gjordes 2008. Och som sagt, det här var ett ganska stort mål. Och jag blev kontaktad av en beslagshandläggare hos er som heter Britten Söderström Bjärnheim. Kanske någon du känner till också.
Nej, inte sådär.
Hur som helst. Hon skickade över material som åklagare Kent Månsten påstod inte fanns hos er. Och som inte var diariefört. Och detta ledde till att vi så småningom fick reda på att det fanns ett beslag. Att det inte var ett misslyckat beslag, utan det var ett ganska omfattande beslag. Och då sekretessbelades detta av en Gunilla Sandblom. Och det beslutet ändrades av kammarrätten. Så nu sitter vi på två beslag, varav ett skulle då vara misslyckat. Det var 137 gigabyte. Där det framgår hur Sami har köpt vittnen, organiserat mened, betalat 270 000 till en auktoriserad revisor för att han ska vittna på ett visst sätt och så vidare. Och så vidare. Det finns väldigt mycket intressant i det här. Men jag blev lite förvånad då när jag såg det här med Tidén. Och just det där ärendet har vi gjort så i och med att ni lämnade ut det som en N-case-fil. Till slut, när det lämnades det ut som en N-case-fil. Som jag tack vare en god vän på före detta IT-ansvarig på Rikspolisstyrelsen lyckades öppna och jämföra då de här två besluten. Och det visar ju sig att det var ju inget misslyckat misslyckad husrannsakan, utan det enda är att det inte diariefördes och att man inte, ja, man kanske analyserade, vad vet jag, men man har i alla fall inte lagt in det i det ärendet, vilket vi tycker var väldigt konstigt. Och nu har det ju gått ett antal år där, men effekten är ju fortfarande rätt trist av det där. Och men det sagt så leder ju det fram till den här konkursförvaltaren som då tillsammans med Sami har lämnat de här oriktiga uppgifterna och förmodligen, och detta är ren spekulation, det fanns inte med i materialet, antagligen har fått betalt av dem också, likt många andra fick, med musiker och artisters rättighetsmedel för att man skulle kunna föra över väsentliga belopp till fackföreningsrörelsen. Och därför så funderar jag lite på, där har ju också skett en överprövning och jag förstod att man inte var intresserad av att en konkursförvaltare skulle prövas igen. Kan jag på samma sätt gå vidare till riksåklagaren med detta?
Ja, alltså allting som är prövat på det som kallas den andra rättsliga nivån, det kan man begära överprövning utav de besluten.
Ja.
Och det är på samma sätt att man får skriva ner vad det är, alltså skälen för det, och så skickar man det till huvudregistrator och så anger väldigt gärna det här ärendenumret, det här EBM-numret.
Okej, okay. Ja, men det är jättebra. Då ska jag ta och titta på det. För din information sen bara, att i det här materialet som sedan lämnades ut efter kammarrättens beslut, så framgick det också att man hade betalt media och kontonummer och liksom vilka personer, vilka journalister som har betalt. Alltså det är ju källskydd som har brutits, det är ju advokatsekretess som har brutits med mera i det utlämnade materialet. Men vi är ju tacksamma för att vi har fått nu en vägledning på det. Men vi håller på och lägger ut allt material som och gör det offentligt. Och det finns på en hemsida som heter falskspel.se om du är intresserad. För det finns ju dels den här släktingen till dig, till den, hans beslagsprotokoll. Lite annat finns där redovisat på hur man går tillväga när man hanterar just förundersökningsmaterial från myndigheten. Och det är tack vare den här Bjärnheim som vi har lyckats se hur det här arbetet har fungerat. Men om jag förstår det rätt då, så i mitt ärende så får jag gå in med en separat överprövning. Och när det på samma sätt har hanterats som min bror har hanterats. För jag räknar med att om Ekobrottsmyndigheten ska granska åklagare på Ekobrottsmyndigheten, så kommer jag att få samma beslut som han. Och då får jag gå vidare till riksåklagaren. Det är så det funkar. Ja, som du sa, med andra. Ja. Men då,
naturligtvis gör man en individuell prövning i varje ärende, men den sista instansen är så att säga riksåklagaren,
Ja, men det är utmärkt. Nej, men tack så mycket. Jag uppskattar att du tog dig tid och ringde. Sen uppskattar jag inte ditt beslut, men det är en annan sak.
Nej, det förstår jag, men det är en annan sak.
Jag tänkte åka upp till den här rättegången i Mora här som är nästa vecka. Och med tanke på att det är min anmälan som ligger till grund. Och hur ska jag tänka? För jag känner ju mig lite, vad ska man säga? Att man har tagit möjligheten för mig som målsägare och som brottsoffer att framföra min sak. Nu vill jag ändå höra vad åklagaren har att säga. Men just när du säger att bokföringsbrott, då brukar det inte finnas någon målsägande.
Nej, eller det gör inte det.
Det gör inte det.
Det är inte ett sånt brott. Nej.
Är det därför man valde ut det? För att det är ju ganska uppenbart att det är drägeri.
Nej, utan det här var ju helt och hållet grundat i vad man anser sig kunna bevisa.
Ja. Men samtidigt så, alltså alla handlingar visar ju att Peter Broman har inte ägt det han har sålt.
Men det är, som sagt, jag har ju fattat mitt överprövningsbeslut.
Okej.
Okay. Så att det här är sån, det får ju du skriva i begäran om överprövning av mitt beslut.
Ja, jag gör så. Utmärkt.
Och men du ska tänka på rättegången, alltså, det är ju en offentlig rättegång. Så det är
ja, jag kommer ju sitta och höra nu hur man framför min absolut argumentation och hur man går igenom de kontoutdrag. Alltså, Svenska Handelsbanken, vid två tillfällen så lämnar man inte ut de här kontoutdragen som jag visste fanns. Vid tredje tillfället så Lars Jonsson vid Ekobrottsmyndigheten, då fick han dem. Och han var ganska upprörd över att man hade försökt mörka från Svenska Handelsbankens sida. Och därför så anmälde jag ju också kontorschefen Malin Bergström, numera Ros, för brott. Och det har du ju sett också i, om du har läst handlingarna. Och det la man ju också ner, fast man startade en förundersökning. Så att det är ju så att säga mina handlingar som kommer att behandlas där uppe. Utan att rättsverkan på att man säljer saker som man inte äger kommer ju inte att hanteras på något lämpligt sätt. Och då kan man ju som, för jag ser mig faktiskt som ett brottsoffer i det här, tycker jag att det är väldigt märkligt agerande från Ekobrottsmyndigheten. Men jag ska tänka så att här finns det ingen målsägande. Det här är ett bokföringsbrott och
ja,
det är grovt bokföringsbrott och då är det 6 månader till 6 års fängelse som är straffskalan. Stämmer det?
Stämmer.
Förlåt?
Ja.
Det stämmer eller?
Ja, det stämmer.
Okej. Okay. Så att om han blir fälld så är minimistraffet 6 månader.
Ja, det finns ju vissa möjligheter att man kan få en villkorlig dom med samhällstjänst och sådana saker också. Så att hur åklagaren resonerar i påföljdsdelen vet ju inte jag.
Mm. När jag såg att hon ville utdöma en företagsbot, så att han inte har betalt då långfartsavgifter på 1,2 miljoner så är det väl någon kompensation för att staten har missat den intäkten, att man skulle utdöma en företagsbot istället. Det är lite svårt att förstå annars just upplägget från hennes sida. Men, hur som
man
helst.
Man brukar ju haka på en företagsbot på.
Förlåt?
Bokföringsbrott. Man brukar ju haka på en företagsbot på just för bokföringsbrott.
Det brukar man göra. Okej.
Okay. Ja.
Ja, men det är bra. Då vet jag hur jag ska tänka där.
Eller man ska göra det.
Man ska till och med göra det. Ja, men okay, det är utmärkt. Ja. Bra, bra. Men stort tack för ja, det som är lite intressant. Om du går in på den där hemsidan så kan du ju se skillnaden på hur en husrannsakan som görs 3 veckor tidigare och 3 veckor senare. Vilken skillnad det är på hur mycket som har raderats och hur mycket som har liksom plockats bort under 3 veckor från en organisation som råkar ut för en sån husrannsakan. Det kan också vara en intressant övning med tanke på att det är väl bevisning om vi säkrar in förundersökning. Utmärkt. Tack ska du ha.
Tack
att du tog dig tid.
Ja, tack själv.
Tack, hej.